Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om hur vi kan bli spårade av våra egna hörlurar. I alla fall i teorin.
Mm. Men det har faktiskt upptäckts en sårbarhet som gör att vissa hörlurar kan utnyttjas för att spåra deras ägare och även avlyssna ägaren i vissa sammanhang. Och om ni tänker, pratade ni inte om det där för 2 veckor sedan? Ja, vi pratade om en relaterad sårbarhet. Det här är någonting annat och det kommer vi till i veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och är inspelat när då, Peter?
Den 22 januari och släpps den 23 januari. Vet du vad som hände samma dag som vi spelade in förra veckans avsnitt?
Ja, då gick OpenAI ut med någonting som jag tänkte att det där hade ni väl ändå kunnat kläcka ur er en dag tidigare. För i förra veckans avsnitt så pratade vi om den här hälsosatsningen som OpenAI nu gör. Och vi poängterade att det under flera månader hade ryktats om att de skulle börja lägga in annonser i ChatGPT-gränssnittet. I fredags meddelade de att ja, nu är det faktiskt någonting de kommer skrida till verket med, och de skrev så här på plattformen X, fritt översatt till svenska.
Under de kommande veckorna planerar vi att börja testa annonser i ChatGPTs gratis och Go-nivåer. Vi delar tidigt våra principer för hur vi kommer att närma oss annonser, vägledda av att sätta användarförtroende och transparens först, samtidigt som vi arbetar för att göra AI tillgängligt för alla. Det som betyder mest, svaren i ChatGPT kommer inte påverkas av annonser. Annonser är alltid separata och tydligt märkta. Dina konversationer är privata från annonsörer. Plus Pro, Business och Enterprise-nivåerna kommer inte att ha annonser.
Vi har också fått en liten bild på hur de här annonserna kommer att se ut, och vi lägger en länk till den i våra show notes. Imponerande nog ur OpenAIs perspektiv lyckas de ockupera åtminstone en tredjedel av hela mobilskärmen med annonsen så som den visas nu, eller en fjärdedel är det där kanske, jag ska inte vara så hård. Men jag kan inte låta bli att komma och tänka på hur det var med Google. Först var det inga annonser. Och sen kom det annonser som var tydligt märkta. Och sen så kom det lite mindre tydligt märkta annonser. Och sen ännu lite mindre tydligt märkta annonser. Och sen lite fler annonser som var ännu mindre tydligt märkta. Det där är en väg som jag är ganska orolig för att OpenAI också kommer vandra.
Ja, fast ja. Då får de väl göra det, tänker jag. Det är ett sätt att finansiera tjänsten. Mm. Det som är viktigt är ju naturligtvis att inte information flödar emellan då, även om det är självklart, det är som mellan annonsörer och mig som användare. Det jag är förvånad över är egentligen inte relaterat, men jag fick den tanken. Varför får jag annonser i Google Sök när jag är betalande Google Apps eller vad nu det heter? Det är ju inte reklam i någon annan tjänst som betalande Google-användare.
Nej. Om du använder Brave Search, då kan du köpa premiumtjänsten för att slippa annonserna. Med DuckDuckGo, då kan du välja att stänga av annonserna utan att betala någonting. Men ja, jag tycker det är konstigt att inte Google har det som en del av sitt premiumerbjudande. Varför erbjuder ni inte en premiumtjänst där man kan stänga av AI-slask och där det inte finns några annonser och där jag kan själv välja hur jag vill prioritera sökresultatet?
Ja, det hade varit någonting.
Och den affärsidén, den bjuder vi Google på, tror jag.
Ja, det gör vi. Ja, nej, men det var nog oundvikligt att ChatGPT skulle börja med detta. Och i allt som har med annonser att göra så är det också oundvikligen att det är de här små stegens tyranni. Mm. Att det blir lite otydligare och otydligare just för att du ska någonstans klicka mer på annonserna. Det är också någonting som vi ser Apple nu ska genomföra i App Store, vilket är en diskussion i sig och helt absurt.
Det har jag missat.
Ja, nu ska det inte vara blott då för att visa att det är annonser, utan nu ska de vara samma vita bakgrund som resten då i App Store. Och det finns ingen som helst anledning att ha annonser i App Store ur ett användarperspektiv alls.
Nej, det är Apple, det där, det sluta upp med det där. Ja. Det är helt orimligt att när jag söker efter någonting, alltså inte bara att de gör annonsmärkningen mindre tydlig, när jag söker efter någonting i App Store, då vill jag ha appen jag söker efter, inte någon relaterad app. Och vi har ju pratat tidigare, jag minns inte vilket avsnitt, men jag lägger en länk i show notes till avsnittet där vi pratade om att angripare utnyttjade det här faktumet för att lura användare att installera en app som, jag tror att det var en falsk Microsoft Authenticator-app.
Ja.
Mm. Men jag lägger en länk i show notes till det avsnittet om ni vill veta mer om det problemet. Väldigt tråkigt att höra att Apple då troligtvis förvärrar det problemet.
Yep.
Och jag håller väl, det är inte helt osannolikt att OpenAI kommer att, om jag får använda uttrycket, förvärra annonssituationen i ChatGPT på några års sikt. Men det får framtiden utvisa. Vi ska också då komma ihåg att när det gäller just såna här AI-modeller så sitter de ju på en enorm mängd information om oss användare som kan användas för att visa relevanta annonser. Och kan ställa till problem i andra sammanhang också som vi kommer till i veckans snabbis. Men vi har en annan uppföljning först från förra veckan som vi måste gå igenom.
Ja, men precis. Vi tog ju upp det här problemet att Facebook mailar viktig information ifrån en annan domän än facebook.com. Mm. De mailar ifrån facebookmail.com, vilket ju kan skapa lite förvirring och osäkerhet när det kommer till om det här är äkta eller inte. Och vi kritiserade dem för det. Mm. Laban Sköllemark, som för övrigt är känd ifrån poddavsnitt 268, han hörde av sig och hade en god poäng runt detta.
Det hade han. Mm. Och han påminde mig om en funktion som tidigare fanns på Facebook. Den finns inte längre. Och jag hade helt glömt bort den fram tills att han påminde mig om att den hade funnits. Men en gång i tiden, då fick ju Facebook-användare e-postadresser som slutade på just facebook.com. När det här lanserades november 2010 skrev Facebook så här i ett inlägg, eller någon representant på Facebook skrev så här i ett inlägg fritt översatt till svenska.
Idag är jag glad att kunna tillkännage nästa utveckling av MessageYes. Du bestämmer själv hur du vill kommunicera med dina vänner via sms, chatt, e-post eller MessageYes. Så hoppar vi fram lite. Vi erbjuder också en facebook.com-adress till alla på Facebook som vill ha en. Nu kan människor dela med sig till vänner via e-post oavsett om det finns på Facebook eller inte.
Mm. Jag tror att det var några Facebook-användare som inte ville ha en facebook.com-adress som fick en sådan också.
Ja, gud ja.
Men det här påminner ju lite om det klassiska operatörsproblemet.
Ja.
Jag har till exempel en telia.com-adress. Jag har en bredband2.com-adress också. Och det är, eller .se är det kan. Jag vet faktiskt inte. .com.se det
är... Ja, precis, det är inte man tänker på. Men jag tänkte på det, att det var lite fusk, eller lite, det kändes ett äkta att vi fick en telia.com-adress när Telias domän egentligen var telia.se. Minns du att det var ju liksom, vi kunde fick .com och annars var det ju .se. Idag kör de väl Telia Company eller någonting.
Ja, precis. Telia, de som jobbar på Telia, de skickar mail från @teliacompany.com. Och det är ju egentligen konstigt, för det borde ju vara de som mailar från telia.com, inte deras kunder. Men, men det där är ju liksom en gammal kvarleva från tiden då internetoperatörerna var de som gav oss mailadresser. Och då funkar inte den här klassiska rekommendationen som vi har gett många gånger, att tänk på att verifiera att mejlet faktiskt kommer från den primära huvuddomän som företaget använder. För om företaget ger kunder mailadresser på den domänen, så blir det problem. Förhoppningsvis ser vi inte fler sådana exempel på det här, men det finns då alltså så sent som 2010 ett exempel på när Facebook gjorde det här. De gav kunder möjlighet att skicka mejl från @facebook.com. Kunderna, de borde ha mejlat från @facebookmail.com istället.
Ja, precis. 100%.
Men så blev inte fallet. Så lite rörigt är det där, men det kan vara en förklaring till varför Facebook inte skickar den här typen av mejl från sin primära huvuddomän, vilket de borde ha gjort om de hade kunnat vara efterkloka.
Jajamensan. I morse skickade du en länk till mig. När jag tryckte på den så skickades din text som du har skrivit in i min ChatGPT. Men där sen så fick jag ju trycka om jag ville köra den här prompten.
Mm.
Det kändes ju tryggt.
Ja, men det var ändå så att du klickade på en länk, ChatGPT öppnades och du fick en uppmaning inklistrad automatiskt i din chattruta. Till exempel, kom ihåg att prenumerera på Bli säker-podden.
Just det. I det här fallet så var det inte det, utan det insinuerades att Carl Eminik hade glömt köpa mjölk denna morgon, vilket ju var i sig en säkerhetsrisk, men kanske inte en IT-säkerhetsrisk utan snarare humörbaserad sådan.
Mm.
Jag känner mig trygg i detta för att jag hade kontrollen och kunde dra igång den. Men så är det inte. Så har det inte varit med Copilot.
Nej. För Copilot har haft en kombination av tre stycken sårbarheter som har gjort att angripare har kunnat utnyttja faktumet att de har kunnat skicka in ett budskap i användarnas såna här chattrutor. Bara av att användarna klickar på en förpreparerad länk. Och det har gjort att angripare sen har kunnat stjäla information ur Copilots minne, alltså sånt som Copilot har vetat om användarna, återigen bara av att användarna har klickat på en länk. Vi vet inte om det här har utnyttjats i verkligheten, men vi vet att sårbarheten har funnits och den avslöjades av Varonis, säkerhetsföretaget Varonis, nu tidigare i mitten av januari. De skrev så här, fritt översatt till svenska, gällande vad angripare skulle kunna göra med hjälp av de här sårbarheterna.
Angriparen kan begära en bred uppsättning information, till exempel sammanfatta alla filer som användaren har öppnat idag. Var bor användaren och vilka semestrar har han planerat?
Mm. Sättet som angriparna, eller säkerhetsforskarna ska jag nu snarare säga, gjorde det här, det var ganska briljant. Det första de gjorde, det var att de utnyttjade just den här query-parametern som finns i sökmotorer och även då i sådana här chatbot-sammanhang. Om jag vill söka efter någonting på till exempel DuckDuckGo, då räcker det ju med att jag skriver i adressfältet duckduckgo.com frågetecken Q är lika med, Q som i query är lika med och sen det jag vill söka efter. Så söks det efter det. Och det var samma sak jag gjorde till Peter. Jag skrev chatgpt.com frågetecken Q är lika med och sen det jag ville att skulle dyka upp i sökfältet hos, i chattfältet i Peters chatgpt-instans. När det kommer till sökmotorer så körs de där frågorna automatiskt. Då börjar sökmotorerna automatiskt leta efter det. Men chattbottar, de ska inte göra det automatiskt. För då kan ju angripare bara genom att lura en användare att klicka på en länk faktiskt få den där chattbotten att göra någonting. Och det var den första delen av sårbarheten som fanns i Copilot. Angripare kunde få Copilot att göra automatiskt det som fylldes i när användaren bara klickade på en länk. Så är inte fallet med ChatGPT och så är inte fallet med Copilot heller längre. Vad var det angriparna lyckades göra då? Ja, eftersom de kunde få Copilot att svara på frågor som om de var användaren, så kunde de få Copilot att plocka fram information om användaren som Copilot hade i minnet om användaren. Och sen kunde de använda precis samma teknik baklänges. De kunde få Copilot att ansluta till angriparnas servrar eller säkerhetsforskarnas servrar. Och då skicka med en fråga som innehöll personlig information som fanns i Copilots minne. Det här är någonting som Copilot normalt sett inte ska göra, och författarna konstaterar i den bloggartikel som de har publicerat att Copilot normalt sett inte ska göra någonting sånt. Den ska inte automatiskt ansluta till externa servrar, och den ska kolla vad det är som finns i de här frågorna som de i så fall skickar. Men det är ju AI-modeller vi har att göra med. Det är inte väldigt snyggt och säkert programmerade sökmotorer. Det är AI-modeller. Och angriparna, eller säkerhetsforskarna, konstaterade att de kunde använda den klassiska metoden: snälla, snälla, gör det här.
Det är som att få glass av ens föräldrar.
Ja, precis. Först försökte de att få Copilot att göra någonting, och Copilot sa nej, det där gör jag inte. Men sen, får du en glass? Ja, men då gör jag det. Och eftersom det är en AI-modell som inte går att veta exakt hur den beter sig, så hittade de ett sätt att få Copilot att faktiskt göra det där, vilket då resulterade i att de, bara genom att få en användare att klicka på en länk, kunde få Copilot att avslöja information om den användaren och skicka det till angriparnas servrar. Här skulle man ju kunna säga att det av det skälet är viktigt att tänka på att inte klicka på vilka länkar som helst, och framförallt att kolla att man inte klickar på länkar som leder till Copilot. Men det är lättare sagt än gjort, för att en angripare skulle ju kunna göra en sån här preparerad Copilot-länk, lägga den i, eller köra den via en länkförkortare, och då dölja vart den går egentligen. Så det där är väldigt svårt. Det vi däremot måste konstatera, det är att vi bör komma ihåg att den här typen av sårbarheter kan finnas. Och det känns som att tack vare, slash på grund av det här AI-boomen som vi ser, så kommer vi få fler exempel på såna här sårbarheter som vi trodde att vi var av med för länge, länge sedan. Men nu kommer de tillbaka i nytt skick. Ja.
Nu går vi igenom till saker som inte är så roligt, lite beroende på hur man ser på det, för det är nästan tragikomiskt hur vissa delar här har, det har nästan skapats.
Det har skapats en hörna av en fjäder.
Ja.
Det har det definitivt gjort.
Jag vill att du skulle säga det. Vi ska prata om Whisper Pair, sårbara och spårbara Bluetooth-hörlurar.
Mm. Och vi ska ta avstamp i en rubrik som tidningen Ny Teknik publicerade på Facebook den här veckan. De skrev, citat, "Polisen förbjuder AirPods i tjänsten", slutcitat.
Hårt.
Ja, jag meddelade Ny Teknik att det inte stämmer, och det var en missuppfattning som låg bakom. De rättade det direkt, så 2 tummar upp till Ny Teknik. Men vad är det som ligger bakom en sådan sak? Jo, danska Radar, de rapporterade i veckan om att det hade gått ut ett meddelande från den danska polisens IT-avdelning, koncernens IT-avdelning, med rubriken "Slå av Bluetooth". Och det var för att försvarets underrättelsetjänst i Danmark, som motsvaras av militär underrättelsetjänsten i Sverige, de hade gått ut med information. Och Radar rapporterade om det så här den 19 januari, fritt översatt till svenska.
Försvarets underrättelsetjänst har per dagens datum, det var för övrigt den 16:e, informerat myndigheterna om att det finns en risk för avlyssning via ljudtillbehör, trådlösa hörlurar, öronproppar och högtalare som är anslutna via Bluetooth.
Mm. Och eftersom försvarets underrättelsetjänst hade gått ut med den informationen, så gick polisens IT-avdelning ut med information till danska polisen. Och där skrev de så här:
"Koncern IT rekommenderar att polisens medarbetare inaktiverar Bluetooth på mobiltelefoner, surfplattor, datorer och liknande i arbetssammanhang, oavsett om det rör sig om tjänsteenheter eller privata enheter, tills koncern IT meddelar något annat."
Och det där är ju väldigt hårt, eftersom vi i den här podden har sagt att nej, ni behöver inte inaktivera Bluetooth på era enheter så länge som ni håller era enheter uppdaterade. Och då är frågan, vad är det det här bygger på? Varför har de gått ut med den här rekommendationen? Är det på grund av den där Aroa-sårbarheten som vi pratade om i avsnitt 334? Nej, det är det inte. Men vi pratade om en sårbarhet i Bluetooth-hörlurar i avsnitt 334. Och det var alltså en sårbarhet som gjorde att angripare kunde låtsas vara Bluetooth-hörlurar som användare hade parat ihop med sina mobiltelefoner. Och därigenom kunde angriparna styra mobiltelefonerna, till exempel få dem att ringa till angriparna så att angriparna därefter kunde tjuvlyssna på användarna via telefonsamtalet. Mer information om det finns alltså i avsnitt 334. Och jag kan också lägga till att vi har inget nytt när det gäller listan över berörda enheter. Jag har sett att det är många som har frågat om det finns mer information om vilka enheter som är berörda. Än så länge finns det ingen kompletterande information där. Men vi har däremot en helt ny lista, för det har upptäckts en annan sårbarhet som har fått namnet WhisperPair. WhisperPair upptäcktes av KOSIC-gruppen vid KU Leuven-universitetet i Belgien. KOSIC-gruppen är Computer Security and Industrial Cryptography Group. Väldigt bra namn där. Och de har upptäckt en sårbarhet i Google Fast Pair, alltså inte i själva Bluetooth-protokollet. Aroa-sårbarheten, den var inte heller i Bluetooth-protokollet, utan det är en sårbarhet som ligger i den lösning, det som KOSIC-gruppen har upptäckt, alltså WhisperPair-sårbarheten. Den ligger i Google Fast Pair, den lösning som Google har uppfunnit för att göra det enklare att para ihop hörlurar och högtalare med Android-enheter. Och den här sårbarheten beskriver KOSIC-gruppen på följande vis, fritt översatt till svenska.
WhisperPair gör det möjligt för angripare att med tvång para ihop ett sårbart Fast Pair-tillbehör, till exempel trådlösa hörlurar eller hörsnäckor, med en enhet som angriparen kontrollerar, till exempel en bärbar dator, utan användarens samtycke. Detta ger angriparen full kontroll över tillbehöret och gör det möjligt att spela upp ljud med hög volym eller att spela in samtal via mikrofonen. Angreppet kan genomföras på några sekunder, medianen är 10 sekunder, på realistiska avstånd, testat upp till 14 meter, och kräver ingen fysisk åtkomst till den sårbara enheten. Sårbarheten beror på att många tillbehör inte framtvingar ett kritiskt steg i parningsprocessen. För att inleda FastPair-processen skickar en seeker, det vill säga en telefon, ett meddelande till providern, det vill säga tillbehör, som anger att den vill para ihop sig. Enligt FastPair-specifikationen ska tillbehöret bortse från sådana meddelanden om det inte befinner sig i parningsläge. I praktiken misslyckas dock många enheter att framtvinga denna kontroll, vilket gör det möjligt för obehöriga enheter att initiera ihopparningsprocessen.
Det innebär alltså att en angripare skulle kunna para ihop sin mobiltelefon med någon av de berörda hörlurarna eller högtalarna och sen avlyssna det som sägs om angriparen är inom Bluetooth-räckvidd till den kapade hörluren eller högtalaren. Och vilka enheter är det då som är drabbade? Ja, här finns det faktiskt en bättre lista. Det finns en lång lista med de kända FastPair-enheterna. Och där är det uppdelat så att det indikeras om enheten är bekräftat sårbar, bekräftat inte sårbar eller okänt. Och vi lägger en länk till den i show notes så att ni själva kan leta efter era Bluetooth-hörlurar där. Vi kan också gå igenom bara snabbt. Vi har ju sammanställt en lista över de tillverkarna som har minst en sårbar enhet på den här listan. Minst en bekräftat sårbar enhet ska jag säga på den här listan.
Och i bokstavsordning då. Anker, Google, Jabra, JBL, Marshall, Nothing, OnePlus, Sony och Xiaomi.
Det här är en sårbarhet som går att åtgärda genom en firmware-uppgradering, men då måste ju användaren uppgradera firmware i den här hörluren eller högtalaren. Sen så har New York Times gjort ett väldigt bra jobb. De har ställt lite uppföljningsfrågor till de här säkerhetsforskarna, och de har bland annat då kunnat konstatera att säkerhetsforskarna inte har utvärderat huruvida den här attacken går att utföra när enheterna är i standby-läge, alltså till exempel hörlurarna ligger i sitt fodral, i ett stängt fodral, vilket verkar osannolikt att går att göra. Och sen har en av journalisterna på New York Times också testat vad går det egentligen att höra, och det gjorde hon med sina Sony WH 1000 XM6-hörlurar. Alltså Sony, ni måste ni måste bli bättre på att namnge hörlurar.
Så M1 står för Mark 6 då, sjätte upplagan av WH-10X.
1000X.
1000X.
1000X, ja. Vad står det i New York Times?
Ja, just det, den lilla detaljen. Hon konstaterade att när hörlurarna inte satt på öronen kunde mikrofonen inte fånga tydligt ljud. Hennes röst hördes delvis i inspelningen när hörlurarna fortfarande vilade på halsen. Men även då var det så svårt att höra. Det är osannolikt att lösa hörlurar skulle kunna plocka upp din egen röst, än mindre en konversation i närheten.
Ja, och vi nämner just det här för att vi ska komma ihåg vad den praktiska innebörden av det här är. Liksom, vad går det att fånga upp för ljud? Det är en sak att det går att avlyssna ljud. Det är en annan sak att kunna fånga upp något användbart ljud. Sen beror det givetvis på vem angriparen är. En nationsunderstödd spionaktör vill ju kunna fånga upp precis minsta ljud som går att fånga upp överhuvudtaget. Och så ska vi komma ihåg att om det är Bluetooth-högtalare vi pratar om, då sitter ju mikrofonen och är konstruerad på ett sätt som gör att den, till skillnad från hörlurar som är gjorda för att bara ta upp precis det ljudet som kommer från din mun, är gjorda för att ta upp ljudet som finns i rummet. Men det här är kanske inte den värsta delen av WhisperPair-sårbarheten, för det finns en annan konsekvens också. En konsekvens som uppstår av att flera av de hörlurar som stödjer den här parningstekniken som kan vara byggd på ett felaktigt sätt också är del av Google Find Hub-nätverket. Kosik skriver så här, fritt översatt till svenska.
Vissa enheter har också stöd för Googles Find Hub-nätverk. Detta gör det möjligt för användare att hitta borttappade tillbehör med hjälp av platsrapporter som samlas in från Android-enheter. Men om ett tillbehör aldrig parats ihop med en Android-enhet kan en angripare lägga till tillbehöret på sitt egna Google-konto. Detta gör det möjligt för angriparen att spåra användaren via det komprometterade tillbehöret. Offret kan efter flera timmar eller dagar få en varning om oönskad spårning, men denna varning kommer att visa offrets egen enhet. Det kan leda till att användaren avfärdar varningen som ett fel, vilket gör att angriparen kan fortsätta att spåra offret under en längre tid. Slut på citat. Och då har de alltså parat ihop den här med en annan enhet än en Android-enhet då.
Ja, det som de är oroliga för här, det är att en användare har köpt ett par Bluetooth-hörlurar från Google till exempel, men har en iPhone, inte en Android-enhet. Och det innebär att när den användaren parar ihop sina Bluetooth-hörlurar med sin iPhone kan användaren lyssna på musik och föra samtal och liknande. Men hörlurarna registreras inte i Googles Find Hub-nätverk. De är fortfarande registrerbara, så att angripare kan registrera hörlurarna på sitt eget konto och därefter spåra användaren var hen i världen som han eller hon befinner sig. Och då är det precis som med AirTags, att om du har en AirTag på dig som inte är din så får du en varning. Problemet är ju att användaren får en varning om att ja, du spåras nu av dina Bluetooth-hörlurar. Och det här är ju inte någonting som man kanske tänker på, att ja, visst, jag kan väl köpa vilka Bluetooth-hörlurar som helst till min mobil, men nej, det kan jag inte, för att om jag köper Bluetooth-hörlurar som inte registrerar sig korrekt utan fortfarande är registrerbara för en angripare i det här Find Hub-nätverket, då kan angripare dra nytta av det. I den här listan som finns på sårbarhetsrapportens webbplats så är det också så att du kan klicka dig in på hörluren och då ser du om den stödjer, om tillbehöret, hörluren eller högtalaren, stödjer FindHub-nätverket. Så då vet du om din sårbara hörlur eller högtalare också påverkas av den här spåningsrisken. Och där har vi än så länge bara 2 stycken bekräftat berörda tillverkare.
Som är Google och Sony.
Precis.
Det jag står och funderar på här lite är ju, ja, nej, men det kan ju vara allvarligt vid vissa utvalda situationer eller personer. Men lite hårt att förändra arbetsmiljön för alla polisens anställda i Danmark.
Ja, och vad är det egentligen som den där polisvarningen som i sin tur var en tolkning av försvarets underrättelsetjänstinformation, vad var det den baserades på? Ja, det har faktiskt Radar frågat försvarets underrättelsetjänst, som vi nu förkortar FE, i det här citatet som vi har översatt till svenska.
FE:s situationscenter skickar regelbundet ut en nationell lägesbild till utvalda mottagare, däribland myndigheter, där olika risker och sårbarheter inom IT och teknik tas upp. Det rör sig inte om självständiga FE-bedömningar och i det aktuella fallet är det endast en vidare förmedling av en uppmärksamhetsnotis om WhisperPAR.
Aha, okej. Okay. Så då är situationen alltså följande. Försvarets underrättelsetjänst skickar ut en nulägesbild där de varnar om risker med Bluetooth med anledning av WhisperPAR. Polisen tolkar det och ger ut en egen uppmaning om att stänga av Bluetooth på mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Notera, det skyddar inte mot WhisperPAR.
Det är ju inte enheten där.
Ja, det är ju hörlurarna och högtalarna som det problemet finns i. Så om det här skickades ut med anledning av WhisperPAR, då spelar det ju faktiskt ingen roll att polisen stänger av Bluetooth på sin mobiltelefon, surfplatta och dator. För om polisen ändå går runt med en sårbar hörlur så är det det som är problemet. Och den fortsätter vara ett problem fram tills dess att firmware har uppgraderats i den. Sen rapporterar danska Radar om den här nyheten och de nämner då AirPods specifikt. Men AirPods stödjer inte den sårbara tekniken.
Nej, fast AirPods är liksom ett samlingsnamn för alla hörlurar utan sladd.
Okej, okay. Så skulle man kunna resonera. Att precis som alla MP3-spelare kallades iPods så skulle trådlösa hörlurar kunna vara AirPods. Nej, jag vet inte, men det är möjligt i alla fall.
Tråkigt är det i alla fall.
Ja, sen så översätter Ny Teknik då den här artikeln och ger den puffen på sociala medier. Polisen förbjuder AirPods i tjänsten. Notera att det inte är ett förbud från polisen och notera att det inte är AirPods som är berörda. Problemet här är att allt ligger bakom betalvägg, både den svenska versionen av artikeln och den danska versionen av artikeln. Och det gör ju att det enda som syns för användare som är förbipasserande, det är polisen förbjuder AirPods i tjänsten.
Ja.
Vilket inte har hänt.
Nej, och ja.
Ja. Men 2 tummar upp som sagt till Ny Teknik för att de åtgärdade direkt när jag informerade dem om det. Sen, alltså okej, jag ska slänga in en brasklapp här också. Det kan ju hända att just danska underrättelsetjänsten vet någonting om någon sårbarhet som ingen annan känner till och därför har gått ut med en varning där de bara säger av, alltså påstår att det har någonting med WhisperPAR att göra.
Nej, nej, nej.
Nej, okej,
nej,
okej.
Nej, du, ja. Mm.
Ja, nej. Liten brasklapp. Det, alltså det är inte, okej.
Okay. Det funkar inte så.
Nej, okej. Okay. Men i alla fall, AirPods är inte berörda. Och okej, alltså det har funnits sårbarheter i AirPods. Det ska vi inte sticka under stol med. Det fanns en sårbarhet i juni 2024, eller som informerades om då, i AirPods, som Apple beskrev så här.
När dina hörlurar söker efter en anslutning till en av dina tidigare parkopplade enheter kan en angripare inom Bluetooth-räckvidden förfalska den avsedda källenheten och få åtkomst till dina hörlurar.
Precis, och det var alltså 2024, inte relaterat till det som vi pratar om nu med Whisper Pair. Men rekommendationen, den är ju oavsett vad den samma som vi har sagt tidigare. Uppdatera firmware på dina enheter. Om det är någonting som vi möjligtvis har lärt oss med anledning av Aroa-sårbarheten och Whisper Pair-sårbarheten, så är det vikten av att välja en Bluetooth-produkt som är uttryckligen gjord för din mobiltelefons operativsystem. För om du köper ett par Bluetooth-hörlurar från Google, då finns det ingen app på iPhone för att uppdatera firmware. Så du kan inte göra det. Eller tvärtom, ifall du köper AirPods och har en Android-enhet, då kan du inte uppdatera firmware på dem heller, för det görs av iOS automatiskt i bakgrunden. Så vi bör välja hörlurar som är gjorda för antingen både iOS och Android, eller specifikt iOS eller Android beroende på vad vi har. Och så bör vi installera den där appen som annars verkar onödig för att kunna installera säkerhetsuppdateringar när sådana släpps. Och så bör vi kanske också hålla ett öga på de här listorna för att se ifall våra Bluetooth produkter ligger med på listorna. Nu pratar jag om listorna med sårbara hörlurar.
Och dessutom när det kommer till lite källkritik så blir det ofta lite viskningslek då i rapporteringen, eller som i detta fallet en whispningslek. Och vem mer Göteborgs skämt lyssna på Bli säker-podden varje vecka, som gör dig lite säkrare för varje vecka som går, och lite roligare också kanske.
Ja, okej, okay. Vi rundar av där. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs nästa vecka igen. Hej då.